Så där kommer pysa lite.
Ja.
Ja, det här kan bli
bra.
Hej och välkomna till Styrkorset avsnitt nummer, jag har ingen aning, med mig Tom Grenier, och till höger om mig så sitter
Nikola.
Efternamn?
Nikola Oraskanin.
Uttalas det Oraskanin?
Nej, det gör det inte. Du uttalas Oraskanin, men tyvärr kan ju ingen svensk uttala det korrekt.
Jag säger Oraskanin.
Ja, och du är stok.
Okej, och till vänster om mig så sitter
Rickard Jansson.
Okej, vi börjar lite med Nikola. Vi har varit kompisar sedan mitten av 90-talet.
Ja, tyvärr.
Ja. Hur har du upplevt det?
Det har haft sina upp- och nedgångar, kan vi väl säga.
Absolut.
Jag har känt varandra i så pass många år, så vi har sett de lyckliga och de dåliga stunderna hos varandra.
Ja, verkligen.
Men vi är här i alla fall.
Så är det. Reling, vi har varit kompisar sedan 2011.
Stämmer.
Ja. Hur har du känt för mig under den här perioden?
Starkt. Ja. Genuint starkt.
Ja. Jag ska däremot...
Det här är... Inte på ett obehagligt
sätt. Nej, precis. Nej, för det mesta positivt.
Ja.
Ja. Vi gör så här att jag kommer rulla vignett nu. Ja, det är så här att det här avsnittet är ju otroligt, jag ska inte säga att det är helt spontant, för jag har ändå planerat det i någon vecka eller så. Men Lukas har ingen aning om att jag spelar in det här just nu. Han kommer att bli varse om det, för jag kommer behöva skicka det. Jag vet inte om jag ska skicka det till honom eller om jag ska skicka det till en kille som heter Stefan, som har en hemsida som heter videospelsklubben.se. Jag får lösa det då. Men det här avsnittet, det är en liten spin-off på Styrkorsets vanliga avsnitt, och det här är då en Age of Empires special, som vi alla tre här har olika erfarenheter utav. Jag börjar med dig, Nikola. Vad är din första encounter som du kan känna lite rent krasst med Age of Empires?
Året är 1998 alltså.
Okay.
Jag är på Mariagården.
Okay.
Våningen under dig, hemma hos vår gemensamma vän Peter.
Ja.
Och där satt jag med honom. Och där spelade vi Age of Empires, och jag tyckte det var så jävla roligt.
Okay.
Det var en blandning, du kunde vara vem som helst genom typ hela Medelhavet.
Mm.
Bygga upp hur mycket du ville, och sen gå hela vägen och ta över alla andra territorium. Mm. Och bygga ännu mer.
Känner du att du är duktig på Age of Empires?
Och nej, gud nej.
Nej, inte jag.
Nej, absolut inte. Inte bra alls. Vad jag är bra på, det är att bygga och försöka bevara det. Men tyvärr så sitter ju du här.
Ja.
Du är ju den som normalt förstör allt det där.
Just
så det. Jag bygger och bygger, och jag tycker det ser fint ut, och jag försöker att leva fridsamt.
Mm.
Men det slutar illa.
Jag förstår. Reling, ja. Vad har du för första minne av Age of Empires?
Jag minns att mamma och pappa köpte, det här talade vi nog också innan vad blir det, millennieskiftet. Mamma och pappa köpte Aftonbladet, och ibland hade de ju med, ja, någon film, CD-skivor eller liknande. Då var en CD-skiva med där det fanns olika, tror jag, demoversioner av olika dataspel. Däribland då Age of Empires, en demoversion då.
Var det ettan eller?
Ja, det var den första, vad det nu hette. Det var inte den innan Rise of Rome.
Ja, ah, okej, okay. Ja, precis.
Den första man kunde vara med Clubman.
Ja, precis.
Till exempel. Ja. Så att på den vägen är det.
Ja, det är såklart att det måste ha varit den första, för det var ju innan millennieskiftet. Jag tror tvåan måste ha kommit ut väldigt tidigt, 2000.
Mm, ja, men slutet av 90-talet.
Ja, precis. Ja, för egen del så liknar ju min historia Peters väldigt mycket, för att jag själv är ju uppväxt, som många lyssnare vet, med konsoler. Peter, som är en gemensam vän till oss allihopa, vi har nämnt honom tidigare i podden. Peter är ju, han hade ju datorerna. På hans barndomsrum, som han delade med sin brorsa Hans, så hade de säkert omkring, var det en tre datorer kanske?
Ja,
det brukade kunna det brukade kunna växla lite mellan typ tre eller fyra stycken. Men det fanns alltid datorer där, och där brukade man då få komma ner kanske inte alltid inbjuden, men där brukar man få komma ner, sätta sig och lira och köra loss. Och jag vet då att Age of Empires, det var ju otroligt, otroligt roligt. Men till min gräns så, om man ska se till hur duktig jag var, så handlade det väl om att Peter var schysst och lät mig bygga upp i en kvart. Och sen så fick jag berätta för honom, säga till honom att nu är jag redo att fightas. För hade vi kört i hans takt, då hade jag redan förlorat en kvart tidigare liksom. Men sen så kan jag också vara ärlig med att erkänna att jag har ju aldrig lirat särskilt mycket mot andra personer som jag inte känner online, bla bla bla. Utan det har ju mer handlat om att jag har lirat med folk som jag har känt eller mot datorer.
Men det låter som att genom att du har kört med just Peter, det har ju i sin tur gjort dig bättre kanske.
Jo, jo, men det är ju någonting med sådana här, vad ska man säga, jag höll på att säga rollspel, men det är väl något strategispel ska jag säga. Det är att jag tycker att de är roliga att spela, men jag är otroligt långsam. Jag är inte tillräckligt snabb med att bygga upp, och simultanförmågan sviker mig när det kommer till att både hålla på att bygga, slåss och hålla koll samtidigt överlag liksom. Det är det som är svårast för mig.
Det har vi blivit varsom senast vi körde. Det var ju tyvärr alldeles för länge sedan, men när vi lanade det där vi, ja, vi var ju allierade ofta och spelade mot datorn då, så att säga. Ja. Men där blev vi alltid straffade på att man får liksom inte någon struktur. Man bygger upp men blir attackerad innan man ens har något ja. Försvar. Och sedan,
fast jag kan hålla med där. Jag kan säga att alltså, jag är ju aldrig bra på simultanförmåga i de här spelen. Utan jag måste köra mot en person jag känner. För att jag ska kunna veta att jag får en möjlighet att bygga lite. Och kolla runt så att jag kan skydda mig eller gå vidare och ta över något. Men mot en dator eller mot någon annan online så är det ju kört. Innan jag ens har hunnit nå typ nästa nivå i evolutionen där, så har jag redan fått 5 stycken neandertalare som har bashat sönder halva min bosättning.
Det var en kapsyl som öppnades, fortsätt.
Ja, men det är alltid enklare att köra med vänner än att köra online med människor man inte känner.
Starten är ett nyckelord.
Exakt.
Jag vill ju veta att, eftersom vi ändå alla har spelat, vi tre har inte spelat tillsammans någon, men vi har alla spelat tillsammans.
Jo, vi har spelat tillsammans, jag och du.
Ja, jo, men vi två har spelat tillsammans och jag har spelat tillsammans med dig. Men vi tre har aldrig spelat tillsammans, tyvärr. Men det får nog banne mig bli av i tillfälle.
Absolut.
Vet ni vad det slog mig nyss?
Vadå?
Jag höll på och städade för någon vecka sedan hemma hos mig och insåg i min bokhylla att jag har faktiskt skivan till Age of Empires Rise of Rome.
Oh my god.
Det har man ju med.
Den ligger där. Mm. Jag tror det var skitkonstigt. Har den överlevt så länge?
Mm. Den ska väl ha på väggen likt som på skivbolag sådär.
Ja, men precis, som en trofé.
Guldskiva.
Exakt, det ska stå någonting där under som för 3 bra år.
Jag vet att när vi har lirat tillsammans så har det ju varit att där ofta, det brukar ju vara att man tar 2 spelare mot kanske 3 datorer eller 2 datorer. Och det har ju alltid varit någonting i Age of Empires som handlar om att det handlar om svårighetsgrad, hur mycket resurser man ska ha och vilken typ av bana man ska ha. Man vill, jag för egen del, jag vill ogärna ha vattenbanor.
Samma här, bara rent båtkrig har jag aldrig riktigt...
Det har aldrig riktigt fallit mig i smaken. Ibland så har man fått köra med fraktskepp. Hur 2 elefanter går in i en fraktbåt men inte 5 bågskyttar gör det. Det är för mig väldigt märkligt. Mm. Men skitsamma. Det jag tänkte komma till var att när man kör mot datorn så finns det ju något ganska märkligt i dess svårighetsgrad. Kör man på normal så kan det ju vara som så att man spenderar säkert 45 minuter med att bygga upp och utvecklas och levela upp till högsta, vad heter det? Nu glömde jag bort ordet.
Evolution.
Ja, precis, tack. Mm. Och sen när man är redo för strid så tågar man med sin armé som är 150 man stark till fiendebasen som man tror att den ligger till, som man till slut hittar den. Och där visar det sig då att datorn inte ens har tagit sig förbi första stadiet. Och att man bara hittar ett par gäng villagers och några byar liksom.
Precis, man massakrerar en stenåldersby med kärnvapen. Nej, men inte kärnvapen, ja. Men ni fattar kanske, ja. Att det är svårt det där. Alltså svårighetsgrad, vad som ska...
Ja, och det här är ju ganska intressant. För om man kör då på normal så är riskerna ganska stora att det händer så. Hoppar man däremot upp till hard, eller hardest, som jag ville veta att det heter då, så blir det ju ofta så att då hinner man spela i 10 minuter fram tills det att datorn istället knackar på ens egen dörr och istället massakrerar en själv. Och jag vet att när vi har spelat då med varandra så har det ofta resulterat i att någon av oss blir attackerade. Ja, fan, jag blir attackerad. Man är helt körd, man har ingen chans. Så får man ofta starta om fram tills det att man faktiskt lyckas bygga upp ett stabilt försvar.
Ja, men det handlar ju om att bara nå högre level snabbt, bygga murarna runt och sen bygga försvaret ut inuti de där murarna och sen kunna ge sig. Det är som typ Attack on Titan. Du kan ta det ut, det finns en möjlighet att du kommer att överleva. Men om datorn är över medium, typ hard där, kör du oavsett vad fan du gör.
Jag vet att vi hade något ganska kul minne när du, jag och Peter körde tillsammans.
Jag vet vad du är på väg.
Jag tror att det var vi tre mot datorn. Det kanske var fyra datorer eller någonting. Datorn befann sig just i det här stadiet att de hade inte kommit någonstans. Vi blev lite ledsa för vi hade nog förberett oss i kanske en och en halv timme. Och när vi väl, det här var en vattenbana för vi körde med fraktskepp vill jag minnas. Och när vi väl hittade att datorn var helt off, så beslutade vi oss istället på att lira vidare och bygga på varandras områden. Och det startade någon sorts inbördeskrig.
Exakt, jag vet att jag skickade en gammal profet för att resonera med dig.
Ja, jag...
Och det är på grund av sådana här saker som jag fastnar för alla möjliga spel. Det kan vara en rolig liten gubbe, det kan vara en rolig liten attack. Och den här profeten, jag vill minnas att han hade en attack som typ mind control eller något sånt galet.
Ja, han kan ju alltså munkarna eller prästerna, de kan ju ta över.
Och jag tänkte så här, det här är ju min trojanska häst. Jag skickar honom fram så han ska, ja, prata med Toms karaktärer. Men sen ska han ta över en av dem och de karaktärerna kommer döda den jag har tagit över. Och sen tar jag över fler och fler och fler.
I det här fallet så har ju vi växlat till att vi har blivit fiender. Det går ju att ändra det i menyn. Det går ju bara att växla till från att vara allierade till att bli fiender.
Diplomati.
Ja, jag vet att jag växlade från det, från allierad till fiende med dig, när du helt plötsligt började bygga en wonder på min ö. Och du kallade det för en agency.
Jag såg det som en del av Scientologikyrkan. Att jag skulle bara förespråka vidare.
Eventuellt så oinvigda lyssnare, just wonder var...
En wonder i vanligaste fall är ju en stor byggnad som kostar, jag tror att det är någonstans 1000 av allt att bygga, eller om det är, ja, någonting sånt. Den är otroligt dyr att bygga.
Den
tar väldigt lång tid att bygga. Man brukar ofta skicka en så här 20 villagers för att snickra på den i kanske någon halvtimme att bygga. Ja, den tar väl säkert runt en halvtimme, 45 minuter att bygga. När den väl sen är uppe och uppbyggd så hör man och då står det ju enemy started, has completed building a wonder.
En present.
Ja,
det var en present.
Det var en present från Nikola, säger han.
Först och främst.
Jag ser det snarare som ett inkräktande på mitt territorium. Men en wonder, i vanligaste fall så brukar det handla om att bygger man en wonder och lyckas hålla den i 200 år så vinner man matchen. I det här fallet så var ju wonder sen, vi hade ju tagit bort den typen av seger, så vi, det gick inte att vinna via wonders.
Så den var 200 år motsvarar i tid kanske en halvtimme.
Ja, jag tror en halvtimme 40 minuter.
Och den kan ju verkligen kasta om, det kan ju komma helt oannonserat och då kan ju panik uppstå, i alla fall för mig, om jag upptäcker att fienden, jäklar, nu måste jag mobilisera.
Ja, precis.
Det kan inte bara bygga ett försvar.
Ja.
Men den här wondern var ju faktiskt en present, för att den delen av den var ju borta.
Ja.
Så jag kunde inte vinna. Så det var en procent, en gåva, så vi kunde knyta diplomatiska kontakter med varandra. Men det slutade riktigt illa.
Det slutade med att jag förstörde din wonder. Tog båtarna, åkte över till din by på din ö, landsatte mig. Och då hade vi, jag vill minnas att då hade vi växlat över till att vara allierade igen, för att vi hade bestämt oss för någon sorts vapenvila. Och där kom du fram med en till prälle och sa till mig att Tom, det här är Beans Elder som är här för att hälsa er välkomna.
Jag dödade honom, herregud.
Jag dödade honom. Började bygga en Wonder of Stay istället. Det hela blev en gröt. Datorn var ju kvar i något sorts
limbo.
De bara stod och snickrade på hyddor hela tiden. Vi sket i datorn. Och sen så, ja, Peter, han involverade sig också genom att komma in och bygga wonders hos både dig och mig. Han satte upp någon barrikad av stridsbåtar och ville ha blodspengar för att släppa förbi oss.
Oj, ja. Jag tänkte på det här, det har faktiskt inte koll på. Men vad ger Wonder? Ger det någonting mer? Eller ger det någonting om man nu inte kör med det som en regel, så att säga?
Nej, det,
är det bara som...
Det är bara en
dyr...
Nej, det är Tempel som gör det.
Aha.
Nej, Wonders, det, tar man bort det alternativet att winning by Wonder, så att säga, då är det bara en jäkla dyr utgift.
Så det var en
penisförlängare?
En penisförlängare, jag tänker. Titta på mig liksom.
Det var en present.
Ja.
Det var en present. Och tyvärr så gör det ingenting att han förstörde den, men han behövde inte döda byns äldre.
Det känns som att ni två och Peter har spelat det här väldigt mycket genom åren. Vad brukar känneteckna era strider sådär? Jag kanske var inne lite.
Jag vet att en vinnande strategi, alla Peter-style, och det är ingen dålig strategi i Age of Empires Rise of Rome, är ju att bygga en sådär 100 stycken heavy horse archer med brinnande pilar. Bara krascha rakt in i fienden. De är ju otroligt överlägsna i stor styrka.
De har ju både snabbhet och range, som man
ja.
Säger.
Själv då?
Strategiskt, ja. Sådär. Ja, så fundera lite. Genom, det finns ju olika 25-pajspel, men ofta har det väl egentligen varit att man har massakrerat på med det tyngsta artilleri man har. Alltså gubbar på hästar, för de har mycket slagstyrka, styrka, de är svåra att döda. Mm. Tillsammans är de nästan ostoppbara, om de är tillräckligt många.
Mm.
Och trebuchéer kom ju i
Age of Kings.
Precis. Ja. Är väldigt nyttiga. Mm. Nackdelen med katapulter som man använde i de tidigare spelen är att de kan ju ta skada om man ska peppra ner hus och eventuella närstridssoldater som står och försöker slå ner ett hus tar ju skada av katapulter. Mm. Men det är någon slags ganska primitiv stil jag föredrar då. Liksom. In med hästar och slå.
Så in i... Jag tänkte bara flika in. Om ni känner igen Rickard sen tidigare så har ju det faktiskt med att göra att du gjorde ett ganska schysst inhopp i form av ett intro till oss. Jag kommer inte ihåg riktigt vilket avsnitt det var, men du sammanfattade Age of Kings ganska bra, vet jag.
Ja, Age of Empire, fast det var nog mest en hyllning till dem lite senare.
Ja, jag tror du riktade in dig på Age of Kings faktiskt.
Jag kommer inte riktigt ihåg vad uppdraget var, men läs in någonting om Age of Empires. Det var ganska fria tyglar, så jag tänkte jag hålla någon slags monolog med lite skämtsam.
Ja. Nikola, du lever inte så mycket Age of Kings. Eller gjorde du det?
Jag gjorde det. Ja. Alltså grejen är... Oh, det var ju så många år sedan egentligen. Jag gjorde det, jag vet att jag har lirat de här spelen väldigt länge. Men att komma på exakt, ja men det där namnet, jag kommer bara ihåg Rise of Rome. Men jag har ju spelat ett par av de övriga. Hur ska jag förklara det på ett bra sätt? Spelen är ju som Sims och som Minecraft ihop. Du kan bygga som tusan och du kan döda dem snabbare än vad du kan göra i Sims. Men det ger inte det här sista du ville ha. För typ i Minecraft kunde du bygga enormt mycket. I det här specifika fallet så kunde du verkligen bygga bara det som du kunde. Och bygga upp murar så långt du kunde. Men du kunde aldrig typ bara bygga.
Nej.
Och det var det jag saknade. Det var det jag ville ha. Jag ville bygga ut som tusan.
När du väl gick till strid och vi har varit inne lite på vilka gubbar inom citationstecken vi ville använda oss av, vilka gillade du?
Jag hade absolut ingen strategi, det kan jag säga rakt av.
Jag använde
en kombination av alltihopa. Min favoritkombo var när jag skickade en äldre gubbe, en profet, till att stoppa Toms 10 stycken riddare eller vad helst gott det där var för något på häst. Och jag tänkte, men det här kan ju vara en sån där protestsak som i verkliga livet så bara, hit men inte längre. Det gick ju inte så bra.
Nej.
Men det brukar vara en kombination av nästan allt möjligt. För jag gillar pitbox-skyttar, men det måste vara på hästar också. Och till fots. Båtar och sånt är ok, men det är så jävla svårt tycker jag. Och köra över haven och sen landa. Det som du säger, bara, helt plötsligt har du ett par båtar och du har stoppat in två elefanter, men du kan inte stoppa in 10 stycken gubbar där inne.
Det är Age of Empires logiken i sitt esse. Det är samma sak, man kan ta 3 riddare och börja slå på en stenbyggnad fram tills det att den faktiskt fattar eld.
Ja. Mm. Och båtarna är typ som hissar. Antingen 8 personer eller 800 kilo. That's it.
Ja.
Tydligen är elefanterna 400 far.
Det är lite av farmen i spelet.
Ja, det är ju det som är väldigt underbart med Age of Empires. Jag tänkte lite kring just Age of Kings, som du och jag har lirat som mest på senare tid. Inte på senare tid, men där du och jag lirade när vi spelade som mest. Skulle du kunna sammanfatta någon favorit unit där, alltså en favorit stridsenhet?
Alltså det jag gillar med Age of Kings överlag, det är väl det här unique, vad heter det? Alltså det, när man bygger slottkasel så har ju varje civilisation en nationalkrigare så att säga. Det tycker jag är ganska intressant. Jag har alltid gillat det liksom, att, att om det är skaparnas take på en viss civilisation eller en viss nationalitet. Men jag har väl fastnat ganska mycket för kelternas Wood Raider. Det är väl någon slags de flesta har sett Braveheart. Det är väl en kopia av Mel Gibson. Alltså, de härjar runt i så här blåvitt eller så här randiga pyjamasbyxor och bara överkropp. Men de är duktiga i nätet, ganska kvicka.
De sular de yxan eller slår de yxan?
Jag tror de slår yxan och går någon så här träsköld.
Ja, just det.
Och när du trycker enter slash Big Daddy enter, är det då du får Mel Gibson i Mad Max?
Då har du fuskkoden.
Ja,
det är för tidigare.
Ja, då får man rallybilarna som skjuter raketer. Det är,
Road Raider har jag hållit högt. Jag försöker komma på något mer. Mamelukes, de sitter väl på det kameler, dromedarer, några slags bedviner och kastar knivar. Men det är lite som Peters strategi, att så gaddar man ihop alla dem så blir det en väldigt bra effekt när det liksom svingas. Men det är två i alla fall.
Döm om en bys förvåning när det kommer ett gäng nissar på dromedarer eller kameler och skitsamma och börja sula knivar på byggnader.
Ja.
Det är lite udda.
Ja.
Age of Kings, nordmännen.
Vikingar.
Vikingar, vikings kallas de för. Mm. Deras slott, de bygger ju då, deras speciella unit är ju då vikingagubbar.
Mm.
I blå kappa, vitblå sköld och i rött skägg.
Mm.
De har ju en charm i sig.
Det är deras take på svenskar. Eller någon slags...
Alla hade rödskägg.
Mm, precis. Och varje... Alltså när man ger sina soldater order så talar de ju någonting. Och det är någon slags halvsvensk-norska.
Ja.
Det låter ganska roligt.
Det låter faktiskt.
Så det har blivit en favorit bara genom hur de... Sen är de väl tämligen bra också.
Ja, de är faktiskt... De är starka som satan. Det är ganska intressant med Age of Kings om man ser till, alltså strategimässigt. Jag vet, i Rise of Rome exempelvis så var ju en väldigt bra strategi. Det var att bygga 100, som jag sa tidigare, 100 heavy horse archer med brinnande pilar. I Age of Kings så måste det där utvecklas lite grann, för att det här med att bygga murar och bygga portar, det har de ju utvecklat till Age of Kings, så att de är både starkare och de är mer effektiva. Så i Age of Kings så handlar det ju mer om att man måste bygga de här trebuchéerna och skydda dem också. För de är ju väldigt nödvändiga för att bryta sig igenom en mur.
Precis, och på Age of Kings och framåt har man väl också gallergrind.
Ja, precis. Ja, men precis, det var det jag menade. Från Rise of Rome till Age of Kings så har de utvecklat den här mur, vad ska man säga... momentet till att i Rise of Rome exempelvis så fanns det ju bara mur. Sen fick man ju bara bygga ett stort mellanrum eller låta ett mellanrum vara för att man skulle kunna ta sig in och ut ur själva staden som man har byggt.
Precis. Så fienden hade ju en enkel väg in då.
Ja, precis. Så är det inte fallet här.
Nej, precis.
Och döma om, och samtidigt vilken frustration det kunde vara om man ibland råkade glömma att stänga sin port. Och datorn har ju sitt egna liv ibland, alltså ens units som inte är aktiverade. Skulle det passera förbi någon scout eller någon fiende, så kan det ju bli så att hela armén som man har byggt upp och mobiliserat och ställt på ett ställe börjar promenera iväg till andra sidan kartan för att de jagar någon stackars munk eller någonting.
Man kan ju faktiskt justera deras mindset. Ska de vara aggressiva?
Ja, precis. Det kunde man glömma ibland också.
Ja, men precis. Ja. Beroende på... Ja, man kunde ju sätta dem att göra ingenting. Om du så blir attackerad av en frustande elefant så gör ingen motstånd ungefär.
Precis.
Så att du kan ju verkligen styra med järnhand.
Ja.
Jag gillar
det. Ja, det är bra.
Jag hade ingen aning om det där. Nu sitter jag här och lyssnar seriöst. Jag hade ingen aning om det där. För jag kände frustrationen som du säger, att när du, om du glömmer grinden så flyger hela din militär ut efter någon liten scout någonstans. Mm. Och du inser det långt, långt senare efter att din polare som du kör med har totalt krossat den där armén du byggde upp.
Mm.
Och grinden är fortfarande öppen.
Det är nog lätt att man glömmer det, tänker jag.
Jag vet att,
alltså, det är, för det är så mycket, det är många bollar i luften hela tiden.
På tal om arméer man byggde upp, så det jag verkligen gillade Mage of Kings, det var ju det här att man kunde ställa upp dem i formationer.
Mm.
Gick att ställa upp dem i klunga, fyrkant, inte trekant kanske, men så kunde man... Ja, hur kunde jag säga... hur kunde jag säga där utan att det skulle låta fel? Men,
nivån på podden är nu lagd.
Men det jag tänkte komma till med de här formationerna var ju just att de är ju coola, men kanske egentligen ganska onödiga. För jag vet inte om de hjälper till så mycket.
De är nog mer historiskt där. För att spelet i sig är ju väldigt roligt på grund av att det bygger inte på någon äkta historia. Visserligen de där gubbarna och raserna du kan välja som typ egyptisk, grek och så vidare, de fanns ju såklart. Men de där positionerna du kan ge dina gubbar, det är ju historiska armépositioner så att säga.
Mm.
Så det är roligt därifrån. Men eftersom du spelar ett spel i pixelformat, så spelar ju de där verkligen ingen roll alls.
Nej.
För du kan ju ställa upp dem hur du än vill. Om vi tänker på den gamla filmen Gladiator bara, när han säger Diamond Formation och alla bara whoop, låser in sig, så bara,
Det funkar ju tyvärr inte så.
Det funkar tyvärr inte så. Du har ju en katapult som kan köra mot dem. Eller ännu värre saker.
Ja, några katapultskott så är den armén väck.
Exakt.
Ja.
Och då, det är inte som att du ens har tid att tänka så här, men du, det där är en katapult, bäst att ta bort mina ground troops och typ slänga in några kanske pilbågeskyttar eller springa in närmare. Man tänker ju inte i de banorna.
Nej, inte i stilens sätta. Det gör inte jag i alla fall, men det kanske...
Det är därför jag skickar en gammal gubbe alltid.
För att prata lite vett med folk.
Exakt.
Ser du på de här prästerna som någon sorts klassmorfar?
Någon moralfarbror?
En moralkaka, definitivt.
Mm.
Där... Det här är ju bara på grund av varför jag skickade ut dem. De hade den där möjligheten att ta över någons huvud, typ alltså mind control grejer. Men spelet sålde det på fel sätt. Det händer ju inte. Du tar inte typ över Rickard och så står Tom honom. Det händer ju inte.
Nej, och
gubben får ju stryk i alla fall.
Ja, den här mind controlen, det är ju, om man översätter det till spelet, så står det att man konverterar fienden. Så
det innebär väl egentligen att byta religion.
Ja, precis.
Själva ordet, men, ja.
Det är också en sån här härlig Age of Empires logik. På tal om Age of Empires logiker, har ni något härligt minne från just den här, vad ska man säga, lite diskuterbara logiken? Just.
Jag ska fundera på bara sista på ämnet gamla gubbar, präster. Ja. Jag gillar ändå spanska civilisationen. De har ju uppgraderat det där. De har ju en präst slash munk som rider på en åsna. Ja. Han har en stor jäkla bok och en käpp. Det går snabbt.
Ja.
Så då ska man ju utnyttja, tycker jag. Ja. För det är en bra civilisation.
Ja, ja, faktiskt. Nikola?
Jag kan tänka mig att han hinner konvertera jävligt många otroligt snabbt.
Får ni också panik när ni blir utsatt för en konvertering? När man hör det uppstår ett obehagligt ljud när en fiende präst håller på att ta över. Jag vet inte varför, men jag blir så här.
Och så det värsta med det där är att ju större område du har, desto mer panik får du, för du bara letar, vart är det som händer.
Mm.
Och inte sällan är det ju mitt i när det är fullkomligt krig och det smäller och det rök och det är eld och det, man ser typ ingenting.
Det är därför jag brukar bygga en massiv mur som alla andra såklart gör, men jag brukar också bygga en zigzagmur med torn.
Mm.
Så att både på utsidan och insidan, så oavsett vad som händer, vem som än försöker något, så finns det en mur, alltså en sån här watchtower som kan träffa någon.
Men för det vet jag att det var ju ganska, det var ju en grej i Rise of Rome exempelvis, så var det ju att bygga murar där, det var väl kanske inte jättenödvändigt. Jag vet att Peter, vår gemensamma vän, är ju, han var ju expert på att bygga mur av torn, så han byggde ju alltså kanske en rad, alltså 3-4 rader på varandra och bara körde det som mur istället.
Det har jag försökt köra, men det har ju med ekonomi.
Ja, precis. Mm. Ja, tornen är ju dyra så in i helsike när de är välutvecklade.
Mm.
Eller fullt utvecklade.
Det finns ju torn som kanske skjuter ut kanonkulor, det är väl verkligen det.
Ja, jag vet att
den som glittrar mest i butiken.
I Rise of Rome så är de mest utvecklade tornen. Då skjuter väl de någon form av trebuchetskott, alltså gigantiska pilar som brinner eller någonting sånt där. Men sen i Age of Kings så vet jag att där kan de skjuta kanonkulor.
Mm, det finns ju ett av de tidigare Age of Empires, då finns ju någon uppdragsbana, man säger så. Då ska man via sig kast med Archimedes torn. Det är ju något helt överjävligt torn. Alltså det är en av de sista banorna på svårighetsgrad. Mm. Det är ju en del hjältar med i de där spelen. Ja, Archimedes i form av en präst då.
Ja.
Men, ja.
Det jag tänkte komma till var att i Age of Kings så var det ju att det gick ju inte riktigt att bara bygga tornen längre så som du menar, för att då kom de här trebuchéerna istället. Trebuchéerna ställde ju till ett helvete för allt som inte var units liksom. Trebuchéerna krossade ju det mesta, särskilt om man byggde en 5-6 stycken och fokuserade på en enda byggnad. Då tog det ju bara två salver, sen var det en byggnad skrot liksom. Jag vet att de hade så lång räckvidd så att tornen nådde inte fram.
Men det gjorde inte katapulterna heller. Jag vill minnas att jag, vilket jag alltid gör, att jag bygger katapulter i, alltså så här, du har en mur, sen har du en vägg av watchtower, sen har du katapulter på insidan.
Mm.
Och det är bara fel, det är så slöseri med ekonomi, för att det hjälper ingenting. Ju närmare de kommer, desto sämre kommer katapulterna att träffa. Till slut kommer de inte att försöka, för de når inte. Men man tänker konstant på defensiven. Och där är det nog varför jag alltid faller och förlorar det här spelet. För jag tror jag aldrig har vunnit.
Jag tror faktiskt inte heller att du gjort det.
Nej.
Det är väldigt, känner jag, väldigt stor mental påfrestning att spela där. Vad känner ni? Det är lätt att man ledsnar om man blir total invaderad om man hade något på gång och det för mycket.
Du och jag, Peter, vi bestämde oss för att köra Age of Kings en gång. Tre stycken, alla mot alla.
Mm.
Då vann jag. Men det var ju, det är nog en av få gånger jag har vunnit mot Peter. Vi brukade vara han som vann när vi spelade mot varandra. Men då vann jag en av få. Men då hade ju han gått och attackerat dig. Och sen mitt i allt så lyckades jag av ren tur hitta hans bas, invadera den, så när han kom tillbaka då var den skrot. Och sen så gjorde han och jag upp och det slutade till slut med att jag vann. Men det var ju bara för att jag hade ju redan liksom förintat hans möjligheter att kunna skaffa sig resurser liksom.
Just det, så att han attackerade mig och då hade han lämnat sitt hem och då drog du i sin tur till hans hem.
Ja,
precis. Så jag förlorade på det där.
Jag minns att jag var britter, för jag hade longbowmen och de kan skjuta långt så in i helsike.
Ruskigt skickligen. Ja. Det är ju Robin Hood kan man säga.
Ja. En armé av Robin Hoods.
Mm.
100 stycken.
Ja. Och kelten är väl deras rivaler. Där är ju William Wallace. Jag gillar de där unique för varje unique, ja men unika speciella nationalkrigare för varje civilisation.
Det är ganska intressant med de här muskötnissarna som finns i Age of Kings.
Mm.
Vad har du för tanke om dem?
Om jag tänker på rätt, är det de Peter som vi refererar till, att han brukar köra med dem?
Ja.
Det är Turks, den civilisationen.
Ja, okej.
Okay. Tror jag. Och de går väl runt i någon judodräkt, barfota, men jättemuskat och långdistans. Det är nog,
de är starka, de är ganska billiga också.
Ja. Det här är ju en logisk Age of Empires logik, men just att sätter du ihop tillräckligt många av någonting, om det är bågskytt eller mer gunpower, då det är effektivt.
Ja, så är det.
Och det är väl ingen Einstein analys där, men det, ja, de är vassa. De har haft problem när jag spelar mot Peter.
Ja.
För jag har inte varit den civilisationen som
mycket. Jag tror bara med att Vikings är min favoritcivilisation i Age of Kings.
Ja.
Det är nog bara för att jag tycker att vi, alltså rörskäggen där är ju skapligt billiga och starka också.
Och pratar roligt.
Ja, och pratar roligt framförallt.
Och ser roliga ut.
Ja. Det är någon härlig, för att byta ämne lite grann, så är det ju jävligt vackert när man skickar iväg ett gäng villagers för att plocka lite bär eller någonting. Och så mitt upp i bärplockningen så kommer en varg och bestämmer sig för att jävlas. Och jag vet att om man attackerar en villager så börjar den där villagern försöka spetsa den här vargen med någon form av spjut. Och de slåss vilt mot varandra. Medan de övriga villagerna, de skiter i sin polare och bara fortsätter plocka.
Det finns ingen lagsammanhållning.
Jag undrar,
var man för sig själv.
Och det får ju mig att undra om varje villager jobbar på ackord.
Kanske, det är kul att se när man avancerar i tidsepoker hur det utvecklas. Ibland har de en lång pinne att slåss med, ibland har de en liten kniv och så att, Men man märker ju, om man börjar slåss med sina villagers, det är väl ett tecken på att nu är det fan illa alltså. Ja. Alltså man går in i strid med dem, det är det sista man har liksom.
På tal om att slåss med, jag vet att det går väl i, jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg, men i Rise of Rome exempelvis så går det inte att skicka in sina villagers i towncentret. Men i Age of Kings så går det att göra det, och då kan de skjuta ut pilar på fiender.
Det, och där för att återknyta till det vi har pratat om i början, där får man ju ofta göra när man spelar mot datorn och blir attackerad tidigt liksom. Det är bara in i towncentret och där får rädda den. Det är inte den starten man vill ha, för det brukar kunna jobba.
Men brukar ni alltid välja att skapa, för att du får en möjlighet att skapa hur många hus som helst, till exempel om du vill ha folk med musköter eller folk med pilbågar eller någon med svärd och så vidare. För jag brukar, det kanske är fel, jag skapar ju ett hus av det här, tre hus av det där, två hus av det där och så vidare. Och sen plockar jag ut en liten armé från varje. Mm. Brukar ni bara läsa genom att plocka ut en hel armé av typ pilbågskyttar?
Ja, det är väl lite det som är. Om vi ser till Rise of Rome så är jag på Peters sida och känner att Heavy Horse Archer med väl fullt utvecklade brinnande pilar, det är den bästa strategin i mina ögon. Det brukar jag kunna gå hem. Men i Rise of Rome som kräver ju utav en, med tanke på att det här med murar har blivit så mycket mer utvecklat och det är mer effektivt, så måste man ju bygga trebuchéer, man måste kunna bygga soldater som skyddar trebuchéerna, och man måste även kunna bygga soldater som är duktiga i närstrid. Så där känner jag, där blir det mer spritt för min del.
Det är det där med ekonomin också, känner jag. Ibland kan det vara att ska jag prioritera att utveckla kvaliteten så att de får att uppgradera så att de får maximal slagstyrka och uthållighet, eller ska jag mer fokusera på att ta lite sämre gubbar med en större kvantitet. Det är, för som sagt, oftast har man inte obegränsat med resurser. Så det är ofta, det är en grund i ekonomin. Ja.
Alltså, det enda jag kan säga att jag stör mig på när det gäller allt det där, jag förstår precis allt i det här spelet, till varför du behöver bygga det här, till varför det ska kosta så mycket. Mm. Inga problem alls där. Vad jag inte förstår är mina villagers, alltså de som bygger allt det här. Mm-hmm. För varje tredje villager så måste jag ha ännu ett hus till dem. Så i slutändan så blir nästan, vi kan säga nästan så här, en tredjedel av hela min lilla bas blir hus till mina byggare. Och då tänker jag, varför i all sin dag kan inte jag bunta ihop typ 10 i ett hus och spara på ytan så jag kan bygga mer saker där, ett par torn eller någon katapult eller någonting sånt. Istället så måste jag ha längst till exempel muren eller någonstans där det är säkra flera hus där typ en till två personer bor.
Jag vet att Det där handlar väl lite om hur man utvecklar och hur man uppgraderar. För att jag tror att i början när man bygger, om vi tar Rise of Rome till att börja med, så vet jag att då är det 5 per hus. Eller, för jag vet att när man utvecklar eller uppgraderar någonting, jag kommer inte riktigt ihåg hur det går till, så vet jag att då kan det uppgraderas från 5 till 10.
Då kanske jag bara haft för många alltså villagers eller för lite plats.
Kanske. Men om du hade fått välja här, Nikolaj, säg nu att du är härskare för ett imperium, du har ett gäng villagers, hade du gett dem bostad?
Nej. De hade fått gå tillsammans, är det ut. Alla måste ju ha en roomie, det är så det ska vara.
Ja, det är bra.
Det finns ju ingen anledning att du ska bo ensamma på typ, vadå, typ 100 kvadrat, hur stort är ett hus numera? Det finns ingen anledning för något sånt.
Ska vi ta, vi är nu i min lägenhet här i Nyköping och det är en 46 kvadratare.
Exakt, och vi sitter just nu i ditt vardagsrum som är väldigt, väldigt stort. Och här kan man tänka att du skulle kunna få in typ 10 personer som bara ligger och sover här.
Lägga lite madrasser.
Ja, och jag säger inte detta för att
det är lite kräset.
När jag bodde i Uppsala så bodde jag och två polare på 13 kvadratmeter i 3 månader. Mm. Bokstavligt talat så stod vi bara, vi låg bara på madrassen. När du kom in så du bara tog din madrass och där lade dig, du åt på madrassen. That's it. Det fanns ingen möjlighet för att göra någonting annat. Och om jag kunde göra det i 3 månader, så skulle de kunna göra kanske 10 i ett hus.
I flera år.
Ja, men de lever inte så länge om de har problem med en varg och ingen hjälper dem när de slåss mot sin varg.
Nej, men det är för att de jobbar på akord, Nikola.
Det är sant.
Men jag tänker lite på, om du hade varit en kejsare eller kung eller vad det nu än kan vara, så du hade ju inte låtit folk skapa så att säga fackliga föreningar.
Nej, absolut inte. Kom igen. Så fort du får ett fack så vet du att din tid är över.
Det här är pappersarbete.
Ja, det är så mycket pappersarbete här igen.
Jag gillar att du ändå kan dra paralleller mellan Age of Empires universum och det du själv lever i.
Eller hur?
Jo, men vi måste kunna tänka logiskt här, för att det är precis vad Age of Empires är. Det är fullkomligt logiskt. Mm.
Ja, vi var inne på det här. Kommer ni på något ytterligare sådär? Att här är det Age of Empires logik.
Jag tänker lite på...
Är det hur du typ bara kan använda båtarna till vissa saker? Du har en fiskbåt. Den kan fiska. Men den kan fan inte transportera folk.
Fast det kan sitta folk i fiskebåten, ja, och fiska.
Ja, men den kan inte transportera det från A till B. Men du kan få fiska och sitta i den.
Ja, det är lite ointuitivt, eller vad man ska säga.
Det är så här, bara, jag tror inte vi har tänkt igenom det, och vi använder inte alla våra resurser till 100%.
Jag gillar hur man inte kan, eller gillar, det är frustrerande, men att när man ska bygga en bas eller få börja någonstans på en random karta, så är det här att då hoppas man till Gud att man inte har massa uppförsbackar runt omkring sig. För det finns ju de här, det ser man ju på kartan, att det går upp som slätter. Mm. För det kan man inte bygga på. Då är det fullkomligt kört. Ska du sätta en barack någonstans och det är trångt om plats, så är din värsta fiende en uppförsbacke.
Arkitekturen alltså,
ja.
Spelar en ett
språk. Så kände varenda kotte under antikens tid. Bara satan, det är en backe där uppe. Det är en kulle, vi kan inte bygga där.
Några gravar
får en mur runt det där, det, ja, går det inte.
Men murar tror jag går. Men,
jag ska gå, tror jag.
Men baracker...
Nej, murarna går inte heller. För att när du håller på att bygga murarna, så måste du ta någon konstig zigzagväg. Och det blir...
Är du hundra på det här?
Jag är hundra på det här. Ja. Det blir, vad heter det, glapp.
Ja, det kanske det är. Jag kommer faktiskt inte ihåg.
Så du jag har för mig att du kan till och med skicka dina små villagers, så de hugger ner den där. Bara gömnar den med marken.
Jag tror att du tänker på någonting annat.
Nej, jag tror man kan.
Men hur ska vi kunna jämna en slutt med... Nej, eller en uppförsbacke med...
Gräver?
Det går inte att gräva.
Nej, just det, de kan bara samla på trä, bär, guld, silver, sten.
Ja. Jo, det är inget de pysslar
med. Trä, mat, guld,
det ingår inte. Det ingår inte.
Nej, jag tänkte fel. Ja. Men de skulle kunna göra det, ja, för de har ju tydligen spadar.
Men de vill inte, för att ingen kollade upp det här med fackfrågan.
Exakt. Nej. Facket är där. Tror du de är unionen eller är det mer Säko?
Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag antar att de kanske... De är inte med i IF Metall. Jag tror snarare att om de hade varit med i någon fackförening, så hade det varit unionen, tror jag.
Ja, jag tror det också. Mm. Lite allt i all och sådär. Mm. Men konstigt är, jag betalar ju dem inte.
Nej.
Så de stjäl säkert guldet de plockar upp.
Ja, men de jobbar väl på ackord, Nicole. För varje kilo de plockar, så får du... 80%, de får 10, resten åker till någonting annat.
Det låter som en hemställd kombolag, men vet du vad som stod med just nu? Mm. För att få lite mer realism i det här. Mm. Hur roligt hade det inte varit om du typ skedde skicka 10 stycken villagers som grävde efter guld, och så runt om så står det 35 vakter med piskor och som motiverar dem framåt.
Det är en tanke. Jag har inte spelat Age of Empires 3, men det kanske finns.
Nej,
det.
Inte jag heller. Men jag gillar det hur som helst att ni ser Age of Empires någonstans som en, att det ändå reflekterar samhället, ja, vi, som, ja, vi lever i.
Hur hade du varit som kejsare, Rilling?
Inte bra. Det är mycket stora, tunga beslut.
Ja,
och ibland är de övermäktiga.
Hade du haft ångest?
Ja, ångest hade jag nog inte haft. Nej. Men däremot så, eller det har vi har pratat en del om hur frustrerande det kan vara, men när man är till exempel tre, om vi tre spelar mot två datorer eller tre, att när datorn får för sig att bygga en barack i ens eget läger.
Mm.
Vad tänker ni då?
Nej, alltså en medspelare, motspelare.
En motspelare, en barack är bara ett stenkast från en seger.
Ja, jag vet, bland det mest frustrerande man kan se, det är ju när det helt plötsligt kommer en villager som tittar fram, och sen så försvinner den igen i det här mörka outforskade, så att säga, som syns på kartan. Och så vet man då att man går ut med ett gäng soldater, och mitt i allt där så ligger ett hus eller någonting. Mm. Någonting som datorn har fått för sig att här bygger jag en hydda. Mm. Varför vet jag inte, men jag bygger den här i alla fall. Mm. Det är lite märkligt.
Mm.
Och den brukar jag ju förstöra. Och sen så får man ju försöka claima någon form av guldgruva eller stengruva eller någonting som ligger precis i närheten.
Jag brukar konvertera.
Det var lite din...
Ja, det är min grej. För jag gillar så här bara att du jobbade för Tom, men nu jobbar du för mig. Och Tom kan inte få det tillbaka. Så jag har stulit en grej som är mer värdefull än att vinna.
Mm.
Jag stal hans hårda tid.
När du konverterar, vad säger du till byborna då?
Det är inte jag som gör det. Det är jävligt mycket pappersarbete mellan mig och konverteraren, ja. Så att säga,
ja.
Men i stort sett så är det nog det som alla sekter säger. Vi är här för dig. Vi är en.
Mm.
Paradiset är nära.
Ja.
Med lite gift säkerligen. Men det gamla vanliga, ni vet, ja. Sekt svamlet bara.
Du har ju lite inofficiellt i min och Peters och din krets nicknamnet Silvertungan, Nikola.
Det är sant. Det är inte vad ni tror. Det är inte vad ni
Silvertungan.
Tror.
Ja.
Ja. Men det är absolut inte vad ni tror. Jag ljuger väl. Det är
du häller gift i öronen på. Innan vi ledsnar på varandra här, har ni någonting mer rent Age of Empires-mässigt ni skulle vilja rätta på?
Ja, jag har en grej, vilket jag tycker är supertaskigt av skaparna. Alltså, om du ger en karaktär förmågan att konvertera någon, så vill jag gärna kunna konvertera större skaror. Jag vill se att, ni vet, sån här, skicka en gubbe in och börja snacka, och ju mer som i närheten, desto snabbare blir konverteringen. Som en wonder, som en vandrande wonder.
Du pratar om att du vill inte att munkarna eller prästerna ska lida utav scenskräck.
Ja,
de ska kunna prata till större folkmassor.
Ja.
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 För det kunde ju vara ett problem ibland att, jag vet, när man själv skulle hålla någon form av föredrag i skolan, så var det jävligt jobbigt att det handlade om att man skulle prata inför hela klassen.
Ja.
Men ibland så hade man turen och så var det uppdelat i mindre grupper. Så ja, nu är det så här, nu, grupp A, de går in i det här rummet, och grupp B går in i det här rummet, och då blev det helt plötsligt lite lättare. Så du vill bara inte att munkarna ska lida, eller prästerna ska lida utav scenskräck?
Nej, de får inte lida av scenskräck, det är det jag säger.
Vill eller får inte?
Får inte.
Nej, okej.
De får inte. Jag vill inte ha typ hinder i vägen, men det ska vara lite lättare.
Mm.
Som, lika lätt det som för en gubbe att skjuta med pil och båge, så ska det vara lika lätt för munken att göra en konvertering.
Mm. Mm. Förstår.
Ja, nu när du säger det, visst kan en munk slash präst bara konvertera en fiende i taget,
ja.
Inte större massor. Dessutom måste, efter en lyckad konvertering, måste ju prästen slash munken
vila lite.
Återhämta.
Ja, han har en cooldown. Det tar tid.
Som i alla fall.
Tungan bara flyger iväg.
Jag gillar att han lägger ner så jäkla mycket energi, ja. På att praise by Jesus. Och sen så blir han så lite trött, måste få vila lite, kliva undan ett tag. Sen kan han kliva ut på scen igen.
Gå runt i trasmattan.
Och då skulle man vilja göra att han kan typ bara skrika ut en massiv kon och bara tog han dessa 10.
Ja.
Det skulle skapa mer oro än en wonder.
Ja, och det hade varit ett förjävligt vapen för den som får använt mot sig.
Ja.
Man blir irriterad bara en präst kommer och konverterar en.
Mm.
Så tänk en halv hord som du har skapat, och då tar man ännu mer tid från den människan. Riktig tid som man la på där.
Ja. Så att hans konverteringsfas, för nu är det att man måste trycka på konverteringsknappen, eller så har man någon sorts short command key på tangentbordet. Man klickar på en fiende, och sen så blir det kanske då oturligt nog en katapult blir konverterad till kristendom av någon anledning. Hur det går till, det vet vi ju inte. Det vet vi inte.
Han är ortodox kristen, ja. Därför det.
Ja. Rent visuellt ser det inte ganska kul ut när en präst ska konvertera en byggnad.
Ja.
Han bara står där och fladdrar och flaxar och gör massa
ljud. Ja. Den här hyddan tillhör nu mig.
Jo, men som att någon skulle stå här utanför helgonavärlden.
Ja, precis. Ja.
Men det betyder faktiskt att allt i det där spelet är levande.
Ja, det är...
Från gubbarna till murarna till allt det.
Ja. Ja, det är väl lite så.
Allt kan blöda alltså. Ja, pixelblod i alla fall. Men...
Precis. Som Arnold Schwarzenegger sa, if it bleeds, we can kill it.
Exakt, så är det. Så
orelaterat som fan, men vi köper det. Rilling, har du någonting som du skulle vilja nämna innan vi slutar?
Inte sådär på studs.
Nej.
Man skulle kunna göra mycket program om detta fantastiska spel, känner jag.
Ja, det är, Age of Empires är ett väldigt bra spel. Vi är väl... lekmansstadie. Vi är väl på ett lekmansstadie när det gäller Dalit. Vi är långt ifrån jätteduktiga på det, men vi tycker om att spela det.
Det är nog sunt och bra ändå att ligga på den nivån. Och
ja.
Det finns väl debattforum för sånt här.
Ja,
strategiska analyser hur man ska spela och sådär.
Ja. Med det så väljer vi att tacka för oss. Vi hoppas att ni tycker om att ha lyssnat. Vi är tre stycken som sitter ganska tätt bredvid varandra här och delar på en mikrofon. Ljudkvaliteten kan variera. Hoppas att ni tycker om det här avsnittet. Så hörs vi nästa gång. Hej då!
Hej då!
Jag tror du skulle fisa.